Välkommen till Noaks Ark-podden. Jag heter Jukka Aminoff och arbetar på Riksförbundet Noaks Ark. Vi är tre personer som samlats på Noaks Ark i Stockholm på behörigt corona-avstånd. Jag har med mig här idag Daniel Suarez från Positiva gruppen samt Elliot Wislander som kommer från Läkare i världen. Och vi ska prata om coronaepidemins inverkan på HIV-arbetet med anledning av att internationella aidsdagen står inför dörren. Välkommen Daniel.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack så mycket.
Daniel, hur har ni på Positiva gruppen märkt att hur påverkas er verksamhet av alla dessa restriktioner?
Ja, men det är klart, det är, när corona började spridas så är det klart att vi tog och funderade på hur det här kommer att påverka vår verksamhet, och ganska snart så var vi tvungna att stänga vår medlemslokal, och verksamheten som vi hade på onsdagar och fredagar var vi tvungna att stänga helt och hållet under några veckor. Och sen så har vi, när det gäller föreläsningar och den typen av verksamheter, så har vi mycket lättare kunnat flytta över till nätet. Och där har vi ju sett att det har varit lättare delvis att kunna nå dels till andra målgrupper, men också att det ska vara flera. Det har varit flera som har deltagit i de här föreläsningarna och så vidare. Men det är ju också ganska tydligt att det inte helt ersätter det här behovet av stöd, att träffas fysiskt och diskutera och prata om olika erfarenheter och så vidare som man har. Vilket är också Positiva gruppen sen av våra viktigaste och främsta uppgifter. Sen när det gäller den andra delen som handlar om föreläsningar och samarbeten och så vidare, där har vi verkligen sett att det har påverkats väldigt mycket. Där vi inte i samma utsträckning har kunnat komma ut till skolor och vårdinrättningar för att föreläsa om hur det är att leva med HIV. Där har vi verkligen sett att det har varit en stor påverkan såklart.
I regel så brukar man ju lyfta fram hur viktigt det är med kandidatstödjande, att man får träffa någon annan person i samma livssituation som en själv. Det måste ju varit väldigt, det påverkat väldigt mycket de möjligheterna.
Det är klart det har gjort, och som sagt alla, i princip alla möten och det slag så har varit inställda under en längre tid. Och när det gäller som sagt föreläsningar som handlar om kunskap och så vidare, är det lättare att göra online. Men när det gäller möten för att erbjuda stöd, där är det betydligt svårare att göra det över de här plattformarna som finns att göra det online på.
Vi har fått många förfrågningar till vår telefonrådgivning om att det finns en oro också, att om man har HIV och så är rädd för att jag är kanske immunsupprimerad och så, det är jag kanske har större risk att bli sjuk och så vidare. Har ni mött också sådan oro?
Absolut. Ganska tidigt på slutet av mars så tog Positiva gruppen fram en broschyr tillsammans med Anna Mia Ekström, där vi också kom ut med information om att inget kunde peka på att corona påverkade oss som lever med HIV på ett större sätt eller på något sätt. Så att säga, så har man en väl fungerande behandling så ska det inte det spela någon roll.
Hur har ni har ju, ni berätta lite kort om vad Läkare i världen gör operativt i Sverige.
Vi träffar människor som har väldigt svårt att få vård här i Sverige. Antingen för att de är diskriminerade i sitt hemland, till exempel i Rumänien. Man kommer från en väldigt utsatt miljö, många därifrån är romer och har inte tillgång till en europeisk sjukförsäkring. Och då är det en av de grupperna som vi säger här i Sverige att jaha, du är diskriminerad i ditt land, då diskriminerar vi dig också. Så vi ger inte heller vård till dem om man inte har sitt blå kort. Och det inkluderar barn för övrigt och abortvård och en massa olika saker som man inte alls kan få, utan man blir fullbetalande. Och det gör att vi med frivilliga läkare, sjuksköterskor, tandläkare möter dem och ger dem vård. För det behöver de ju ha, såklart. Och så möter vi personer som är papperslösa, som har rätt till vård i Sverige men som har väldigt svårt att få det, och allt svårare också att faktiskt lyckas få sin lagliga rätt till vård tillgodosedd. Och där ger vi också väldigt mycket rättighetsrådgivning såklart, alltså vad man kan göra i sin situation och så. Bland de här grupperna så träffar vi många människor som är utsatta för olika typer av risker. Vi träffar en hel del människor som till exempel har sex mot ersättning. Vi träffar många som har MSM-kontakter men som inte nödvändigtvis är delar av andra former av stödinsatser eller som ingen annan riktigt träffar. Och därför så började vi för ett antal år sedan också med snabbtestning för HIV. Och vi frågar alla som kommer till oss om de vill testa sig. Och det har visat sig vara väldigt uppskattat. Och vi får också väldigt mycket samtal kring vad är HIV och hur funkar det. För jag ska säga, majoriteten av dem vi träffar vet inte hur blodsmitta funkar och har inte riktigt koll på vad det här är. Och runt 20-25% av dem som vi frågar om de vill testa sig gör faktiskt också det. Och vi ser på de enkätsvar vi får att den absoluta majoriteten har aldrig testat sig tidigare. Så utifrån det så tycker jag vi gör en helt fantastisk och jätteviktig insats. Och varje år så identifierar vi också några fall, tyvärr.
Det är fantastiskt, för det är ju verkligen grupper som man vill nå med HIV-prevention och HIV-testning. Om man inte blir testad så kan man inte få behandling, man kan bli sjukare. Men samtidigt så kan man också smitta vidare. Alla som lyssnar på kanske inte vet att man tar HIV-mediciner idag, så upphör man helt att vara smittsam för andra vid sexuellt umgänge. Så det är även ur förebyggande synpunkt jätteviktig insats.
Ja, och att överhuvudtaget tror jag prata med människor om HIV och vad HIV är och olika typer. Det är såklart inte bara HIV vi pratar om. Vi pratar om hepatit och vi pratar om olika sexuellt överförbara sjukdomar också. Hur det smittar och vad det är och att det går att behandla. Och det är rätt mycket som handlar om information också. Att det finns ett väldigt informationsglapp. Många av dem vi träffar har inte gått i skola överhuvudtaget och har inte den förståelsen för kroppen och vad är virus och vad är bakterier som vi, de allra flesta här i Sverige, har från ganska tidig ålder. Så pratar man om bakterier och penicillin och så. Så det blir ofta samtal på en väldigt grundläggande nivå. Och där möter vi ju människor som, eftersom man inte vet vad det är, så är det inte något man vet att man borde efterfråga. För det är klart att HIV-test skulle många av de här kunna få på andra ställen. Men vet man inte att man borde fråga efter det, så gör man inte det.
Mm. Det är också en grupp som vi genom åren har haft väldigt svårt att nå. Även om man har försökt att nå utåtriktad verksamhet och uppsökande verksamhet med HIV-testning, så har vi ju alltid haft svårt med migranter, särskilt papperslösa.
Och samtidigt som man lever i väldigt stor utsatthet, och då vet vi ju också att risken för olika typer av överförbara sjukdomar ökar. Så. Mm. Ja, det är en prioriterad grupp. Och jag skulle säga att det är ju också möjligt tack vare att vi kan ha bra samarbeten med övrig smittskyddsverksamhet. Att vi kan hänvisa människor till infektion på Huddinge och till Venhälsan, och att vi kan följa upp det här. För vi har ju själva inga möjligheter såklart att följa upp med behandling och så, utan det här bygger ju på att det finns goda samarbeten. Och där verkligen en eloge till de verksamheter inom landstinget som jobbar med det här.
Men de är ju trängda nu, coronaepidemin. Har ni mött och hört någonting? För vi vet ju att resurser måste omfördelas. Corona anstränger hälso- och sjukvården oerhört. Det har påverkan på HIV-vården, det som du nämner.
Precis. Ja, vi i våra möten och så vidare, så är det ju också många av dem i norr som har berättat om att sina provkontroller så att säga har blivit framflyttat till hösten. Det hände ju under våren och sommaren, där man bedömde att det kommer finnas bättre utrymme, bättre möjligheter att kunna ta emot dem under hösten och vinter. Och här är vi nu i en situation där vi vet att återigen har nu Venhälsan till exempel stängt för sin screeningverksamhet om man inte har symptom. Kanske kommer vi se till exempel att de här besöken som har flyttats fram till hösten inte heller kommer kunna genomföras, eller kanske erbjuds istället 5 minuters snabbt uppföljning eller läkarbesök. Och då kan man ju också fråga sig, de frågorna som vi som patienter, personer som lever med HIV har, kommer vi att få utrymme att kunna få dem besvarade inom de vanliga kontrollerna, när vi ser att Venhälsan och Venhälsan personal likaså och andra infektionskliniker måste hantera annat än just HIV. Så att det är klart, många är oroliga.
Ja, Venhälsan, det är en särskild specialmottagning. Så, sådana mottagningar finns både i Stockholm, Göteborg och Malmö, som vänder sig specifikt till män som har sex med andra män. Och det är en väldigt viktig preventionsgrupp i de här sammanhangen. Att inte kunna ta ett test mot, nu gäller det vad jag förstår inte bara HIV men även andra sexuellt överförda sjukdomar, men HIV är speciellt speciell så tillvida att många inte uppvisar symptom. Ska man vänta tills man har fått symptom, då går det, kan det ju gå många, många år.
Mm. Det står faktiskt bokstavligen på deras hemsida att det är bara symptom som gäller. Och jag tänker på mig själv till exempel när jag fick min diagnos för 12 år sedan när jag bodde kvar i mitt hemland som är Kuba. Då hade jag aldrig överhuvudtaget reflekterat över HIV. Jag hade inte känt av någonting, jag hade inte känt mig sjuk överhuvudtaget och jag gick och testade mig för bara för att det fanns möjlighet att göra det. Helt spontant. Och hade ju inte gjort det, så hade det säkert dröjt månader, år innan jag återigen kom på tanken att gå och testa mig. Så jag tycker definitivt det är problematiskt att man signalerar så starkt att det är bara människor som har symptom som får utrymme. För det kan gå väldigt lång tid innan man får symptom. Och samtidigt så ser vi ju att det är oerhört viktigt att har man HIV så ska man ju komma in i behandlingen direkt. Så fort man är redo för att för sin egen skull, men också för att, som du var inne på, Jukka säger att vi som lever med HIV har en välfungerande behandling, lever med smittfri HIV, så att, som gör att det inte går att överföra HIV från mig till annan i sexuella sammanhang. Så att det är också liksom en viktig aspekt att lyfta i det här.
Jag funderar faktiskt mycket på det, vad det här året kommer att innebära i form av att man så att säga går tillbaka. Vi har ju jobbat jättemycket, tänker jag, de senaste 10-15 åren med att banka in i folk att du måste testa det regelbundet. Jag tänker på Venhälsan som alltid är med på Pride och har tält. Just det här, men testa det. Det är klart du ska göra det. Det har liksom kommit in i folks rytm också, att du testar dig även om du lever i en monogam relation. Men det har blivit en rutin någonting. Och nu bryter vi den rutinen. Och jag undrar lite grann vad som kommer att hända efteråt. Hur mycket vi kommer att vara tvungna att jobba igen för att jobba upp den sortens rutiner. För det är ju ändå där i de här väldigt tidiga sammanhangen som vi vill hitta folk. Vi vill ju ge människor möjlighet att verkligen landa i vad det är de behöver göra och att komma in i behandling och komma in i och få stöd och alla de sakerna innan det är liksom kris och katastrof och de måste ha en behandling nu. Och självklart också så att man inte får smitta vidare. Det är jätteviktigt och jag tror just allt det där preventiva arbetet som ju verkligen har varit framgångsrikt, det undrar jag hur det kommer att bli påverkat av det här året nu. Jag tror att det kommer att finnas en otrolig vårdskuld så att säga, inom det och jag tror att vi kommer att få jobba igen med att få igång screeningverksamheterna.
Jag tänker att vi behöver också reflektera till att det inte alla gånger det har varit lättare att få ett HIV-test. Vi vet ju att människor som kommer till positiva grupper många gånger har blivit nekade konsekvent att ta det här HIV-testet. Man har blivit ifrågasatt och man har rent sagt möts av att nej, det behöver du inte göra. Om du inte har varit i Afrika till exempel så behöver du inte ta det här provet. Och när du nu säger det liksom att hur lång tid det kommer att ta att bryta den här trenden, att verkligen återigen försöka etablera den här bilden att man ska testa sig alldeles oavsett. Och tillsammans med de här svårigheterna som har funnits under en längre tid, det kan bli, som du säger, en ganska stor vårdskuld framöver.
Sen skulle jag säga också att jag menar, den påverkan som vi ser, eller som jag är mest orolig för med våra grupper, det är ju också att när utsattheten ökar så ökar risken för smitta. Och vi får signaler från personer som har sex mot ersättning till exempel att den minskade kundtrafiken också gör att de som ändå vill köpa sex tar sig friheter och pushar hårdare till exempel för att inte behöva använda kondom. Vilket ju mitt under pandemi för mig känns väldigt märkligt. Men vi får sådana signaler från flera håll. Och då när man är beroende av den här inkomsten, för det är ju ändå där man befinner sig, så blir det svårare att säga nej till kondomlöst sex. Och det där, det undrar jag också om inte det kommer att synas. Det är ett väldigt konkret sätt som utsattheten och risken ökar på. Men det finns ju många andra sätt som de här riskerna ökar. Vi såg många papperslösa som också blev hemlösa. Därför att man bor ofta väldigt trångt, man bor på någon soffa eller så. Och när redan i våras, när de första restriktionerna att man skulle inte vara trångbodd kom, så var det många som blev utsparkade. Och då blir man mer utsatt, man behöver komma till osäkrare lösningar. Man kanske behöver ställa upp på saker man inte vill ställa upp på för att ändå ha någonstans att sova. Vi ser en ökad utsatthet också för väldigt unga personer. Så det är, jag skulle säga att ur mitt perspektiv, så fort som det överhuvudtaget är möjligt, så måste vi också verkligen, det är inte bara att komma tillbaka till hur det var innan, utan nu har vi saker som vi måste ta tag i för att det har blivit en större risk, en större utsatthet under den här pandemin.
Ett sätt att nå särskilt sårbara individer, som du nu nämnde, är ett bra exempel på, det är att använda HIV-mediciner förebyggande, kallas för preexpositionsprofylax, eller i dagligt tal PrEP-behandling. Det har det ju funnits program för som man kan anmäla sig till eller kvalificera sig för genom sin sociala utsatthet för HIV-smitta. Men nu, på grund av corona, så har ju rekryteringen i den här programmen, det har ju stängts. Vad kan det ha för inverkan? För det här är ju särskilt sårbara individer.
Precis, det står ju också på Venhälsans hemsida att de tar inte emot nya PrEP-användare helt enkelt. Däremot de som redan står på PrEP kommer att fortsätta få sina återbesök och provtagningar och så vidare. Så det är ju klart, men framförallt det är också en signalvärde, tänker jag, i det hela. Att det handlar ju såklart om prioriteringar, och vi förstår att det här pandemin pågår just nu och måste tas om hand. Men allt annat som också måste tas om hand, när kommer vi att göra det?
Ja, våra grupper har ju väldigt svårt att få PrEP överhuvudtaget, eftersom man inte har personnummer. Så det är, jag vill säga, tyvärr ingen skillnad just vad det gäller det. Men det, jag tycker det är allvarligt att man skär ner. Och det är bara, alltså, bara kön till att få ett gynbesök. All form av SRHR-relaterad vård har blivit svårare, det har minskat. Vi ser ju att mottagningen för våldtagna, deras gynekologer har också behövt gå in och vara i coronavård. Alltså, det är på så många nivåer och så många olika plan som coronapandemin påverkar och utarmar övrig vård. Och alla de här insatserna samverkar ju till att göra bra prevention.
Globalt så har det ju har corona påverkat uppenbarligen både produktionen och distributionen av HIV-mediciner. Det är ju oerhört allvarligt. Jag läste att Världshälsoorganisationen befarar att gjort beräkningar på att en 6 månaders störningar i distribution och produktion kan leda till upp till 500 000, en halv miljon extra HIV-relaterade dödsfall i världen. Det är ju enorma siffror som vi pratar om.
Ja.
Ni har ju verksamhet, ni har liksom broder- och systerorganisationer över hela världen.
Ja, vi arbetar i mellan 60 till 80 länder varje år. Det är ju lite olika var vi svarar på saker. Vi finns i väldigt många av de absolut mest sårbara kontexterna också. Jag skulle säga att för vår del, så det som vi oroar oss mycket för, det är att man vet att i alla kriser och katastrofer så ökar sexuellt våld och olika typer av exploatering av människor. Och där jag skulle nog säga att om man tittar på en jämförbar siffra, när man tittar på antalet oönskade graviditeter som man tror att coronapandemin kommer att leda till för att människor inte får tillgång till abort eller preventivmedel, så tror jag att det är en siffra man också kan titta på för att försöka förutspå hur HIV-spridningen kommer att se ut. Därför att vi vet att det är på många av de platserna där man får tillgång till den ena formen av sexuell hälsa, så kan man också få tillgång till interventioner för andra former. Och där finns det ju väldigt alarmerande siffror kring hur man tror att det här kommer att se ut framöver.
Ni på positiva gruppen, vet jag, ni var närvarande och bevakade ett webbinarium som International AIDS Society ett tag sedan anordnade just om de här kopplingen mellan coronaepidemin och HIV-epidemin. Kan du berätta lite grann om vad som framkom under det här webbinariet?
Ja, absolut. Det är ju att bilden som vi har också presenterat här om Sverige, att mottagningar drar ner och omfördelar resurser, är ju verkligen en bild som delas av i princip stort sett hela världen. Att det är inte unikt för Sverige, utan det är verkligen så att hela världen har agerat på det här sättet. Och som du säger har tillgången till medicinerna minskat och också tillgång till läkarbesök såklart har också minskat. Och det har ju inneburit såklart konsekvenser för personer som lever med HIV runt om i världen.
HIV var väldigt uppmärksammat på 80-talet och 90-talet. Och sen så som under 2000-talet, millennieskiftet kan man säga, så har ju uppmärksamheten kring HIV, det har minskat hela tiden. Vi har alltid sagt att det är ett problem vid HIV-förebyggande och stöd. Men nu måste jag säga att jag har arbetat sen 80-talet, i 40 år nästan, med HIV. Och det har aldrig någonsin varit så knäpptyst om HIV som det är idag. All luft tas av coronakrisen nu. Vad kan det ha för inverkan för HIV-situationen och allt det arbete som behöver göras?
Mm. Jag tänker, som du säger, så ska man ju tänka såklart på möjligheten till att testa sig och också få upp tanken att faktiskt gå och testa sig, tänker jag, är det som, om man inte pratar om HIV, så väcker vi inte här tanken hos människor som kanske inte annars skulle tänka på HIV. Och sen så tänker jag till exempel att vad händer med bemötande när människor inte har tillgång till uppdaterad kunskap och fakta om HIV? Att det till exempel är så att vi som har en välfungerande behandling inte kan föra över HIV till andra. Att vi inte ens behöver informera om att vi lever med HIV, det har ju ändrats också ganska nyligen. Är det många som vet det? Det tror jag inte. I undersökningen så ser vi ju ungefär mer än hälften av dem som får frågan svara att nej, man vet ju inte att man inte längre behöver berätta om sin status vid sexuella sammanhang och inte heller vid vanliga vårdkontakter. Och det är ju såklart problematiskt för att bemötande av oss som lever med HIV har vi sett på många olika plan är inte som vi hoppas skulle vara, utan att vi ser att människor som lever med HIV återigen och gång på gång särbehandlas, diskrimineras, signaler skickas. Till exempel, nu kan jag också berätta om Kronans apotek som erbjuder antikropptest för covid, helt utesluter personer som lever med HIV, nekar personer som lever med HIV att göra det här antikropptest. Och när jag ringer Kronan och frågar varför är det så? Så är det ju svaret man får att de inte har rätt utrustning. Och då börjar jag såklart bli väldigt arg och irriterad och fråga vad är det ni menar? Har ni inga handskar? För det är ju fortfarande basala hygienrutiner som ska gälla vid provtagningar oavsett om man har HIV eller inte. Så att nu har de tagit bort den här informationen. Men i det här brevet som vi skickar till Kronan så står det väldigt tydligt information om att vi vill veta hur ni kommer att behandla den här frågan. Vi vill veta hur ni kommer att säkerställa att all er personal har tillgång till det här minsta lägsta nivå, tycker man, att HIV överförs inte liksom på det här sättet och att nej, vi behöver inte särbehandlas på det här sättet. Så att jag menar, det när det är så himla tyst om HIV, så är det ju verkligen så att vi kommer inte ut med information och samtalet, det här vanliga samtalet om HIV, det är ju helt tyst.
Alltså förlåt att jag sitter här och skrattar, men det är så dumt, man vet inte var man ska ta vägen egentligen. Alltså det är jättetragiskt, men det är också, jag tycker det är ett jättebra exempel. Och jag menar, en utav de sakerna som blir så paradoxalt, tänker jag, när man jobbar med frågor kring HIV, det är att å ena sidan så vill man ju att det inte ska vara något stort hallå. Alltså det är en sjukdom som vilken annan, det är som reumatism eller så, det finns behandlingar och det är klart att man ibland behöver ha extra hänsyn eller så. Man behöver stöd och man behöver tillgång till vård. Det ska inte vara något, det behöver inte vara så himla mycket annat, för det är ju det här stigmat som vi pratar om som är det här extra. Så å ena sidan så vill man inte att det ska vara hallå. Men å andra sidan, precis som du säger, så blir det ju då en annan typ av hallå där, för att fördomarna växer, folk går tillbaka till en annan tid, man testar sig inte, man Jag hör ju till och med exempel på folk som säger att det är väl ingen stor grej om man får HIV. Det finns ju bra behandling. Och det är sant. Och på ett sätt så vill man att det är precis så människor ska tänka, att det är inte en dödsdom. Det är inte samma sak som det var för en massa år sedan. Men samtidigt så vill man ju inte att folk ska ignorera den här risken. Och då tror jag att det handlar mycket om goda samtal och att kunna nyansera bilden. Att det här svartvita, antingen så dör jag och då måste jag vara jätteförsiktig, eller så dör jag inte och då är det ingen risk alls. Att den sortens tankegångar uppstår i ett vakuum av goda samtal. Och det vakuumet finns verkligen här i coronatider. Det är massa saker vi inte pratar om längre. Därför att vi möts inte i de sammanhang, eller vi får inte tillgång till de arenorna, eller man ser inte den typen av information. Informationen har blivit väldigt slimmad till precis det som människor får med sig från Facebook eller motsvarande. Och där ser vi ju också, för övrigt skulle jag säga, en annan del som handlar om moral, någon slags nymoralism, där väldigt mycket goda sexualupplysningsinsatser eller överhuvudtaget samtal kring sex också nedprioriteras eller rent av censureras. Vilket jag tror också, speciellt nu när människor är så beroende av sociala medier som man har blivit under den här tiden, kommer att ha påverkan.
Jag minns mycket väl när HIV var ändå en ganska ny fråga i medier och i samhället på 80-talet, och jag började engagera mig i det själv. Och när man jämför med den här coronaepidemin, så slås jag av att det är så olika på något sätt. På något sätt i corona så en aspekt verkar, det finns liksom inte skam på samma sätt i det här sammanhanget. Och på något sätt, även om man så känns att det finns en medvetenhet om att alla är berörda och vi måste hjälpas åt på något sätt. Och det är slående annorlunda mot HIV, där vi från början mötte problemet med att man ville alltid säga att det är någon annans problem, att det fanns en sån här blaming game, en skuld som var inblandad i det här. Varför är det så olika? Det är ju virus som virus. Är det på grund av att det är just sexualitet som du nämnde som det handlar om? Vad tror du?
Men det tror jag. Och det finns ju en del studier också på personer som har fått HIV överfört på ett annat sätt än sex, och som gärna vill säga, att man gärna vill säga, men jag har inte fått det via sex, jag har fått det via blodtransfusion eller så. Just, alltså stigma är ju komplext alltid. Och jag tror mycket att eftersom det verkligen kom ut som någon slags, pratade om bögpest, och man pratade om att man det blev också behäftat med redan stigmatiserade grupper, att det var redan det var ju liksom inte prästpest, det hade kanske varit någonting annat som inte hade varit lika skamligt, om det nu hade smittat via nattvard eller något, men det liksom, det blir ju. Så jag tror såklart att det har att göra med att det redan fanns ett stigma för den här gruppen, och då blev det stigmat av att också vara sjuk ännu större. Så skulle jag gissa. Och jag tror att det är viktigt att man också, att man pratar om att visst, det finns en ökad sårbarhet i MSM-grupper, men att också prata om alla andra som faktiskt löper en risk, och hur man skyddar sig på ett bra sätt, och hur man faktiskt kan att det här är någonting som gäller alla, för HIV gäller ju också alla, och där det är möjligt att vi kanske också skulle kunna dra nytta av coronapandemin. Jag har aldrig trott att varenda svensk skulle vara så otroligt duktig på immunologi som man är nu. Nu är var och en verkligen virusexpert. Kan alla möjliga olika saker, om cytokiner och olika T-celler. Alltså man vet ju jättemycket helt plötsligt om alla möjliga olika. Det är inte bara vita blodkroppar längre, utan det har ju faktiskt hänt saker med, och inte bara så här att jag vill raljera över att alla har åsikter, utan faktiskt där folk har läst på ett annat sätt. Och Det kanske till och med kan vara en möjlighet att prata om det.
Alla kanske inte vill berätta om sin HIV heller, men om man avstår därför att man är rädd för konsekvenser, så måste det vara oerhört destruktiv kraft.
Precis, jag tänker att det är också de sakerna som vi på PG jobbar för att den som vill vara öppen med sin HIV-status ska kunna vara det och inte mötas av andras okunskap eller fördomar. Det tycker jag är oerhört viktigt, att man känner att den som lever med HIV har det valet att verkligen kunna vara så öppen som man själv önskar i absolut alla sammanhang. Vill man berätta på jobbet så ska man kunna göra det, vill man berätta för sin familjemedlemmar så ska man också kunna göra det utan att för den delen behöva hantera all oro och alla frågeställningar som dyker upp i de samtalen. Så att det tycker jag är en bra aspekt att prata om. Att ja, det handlar om öppenhet, men man ska själv kunna välja hur öppen man vill vara.
Och där, jag menar, för att vara helt allvarlig, de grupperna som vi träffar, för många av dem så är det ju en dödsdom med HIV fortfarande. Därför att man vet att vid en eventuell utvisning eller i det, även det europeiska land som man kommer ifrån, så har man inte tillgång till behandling. Och där tycker jag att vi här i Sverige också behöver diskutera det, hur det ser ut. Och jag vet att det har förts en del väldigt komplicerade och svåra diskussioner kring, ska man sätta in en behandling som man vet att personen med största säkerhet kommer att avbryta? Vad kommer det att betyda, och när sätter man i så fall in, och ska man ha olika behandlingsrekommendationer för människor som står inför en möjlig utvisning och andra personer, och hur tänker man kring det? Och jag menar, det är jättesvåra frågor som ju såklart bygger på att vi har en otroligt orättvis värld, och där ju också möjligheten att få skydd i Sverige har begränsats alltså på en löjlig nivå, så att vi nu ser att människor som där till och med domstolen säger att den här människan kommer med största säkerhet att dö vid en utvisning, ändå inte kan få skydd. Därför att till exempel funktionshinderkonventionen inte används som ett svenskt konventionsåtagande. Det finns ett antal domar i förvaltningsrätten där man säger att ja, den här personen kommer med största säkerhet på grund av sin sjukdom eller sin funktionsnedsättning att dö vid en eventuell utvisning. Det är alltså fastställt att det finns synnerliga skäl. Och sen så går man vidare och bedömer, skulle det här döden då på något sätt bryta mot ett svenskt konventionsåtagande? Och så kommer man fram till att det bryter inte mot, och sen är det då egentligen två konventioner man tittar på som är inkorporerade svensk lag, det bryter inte mot något av dem. Nej, men då är det nog inte ett svenskt konventionsåtagande. Och det är ju helt barockt och bisarrt att det kan vara så, därför att det är såklart att det är skillnad på bryter det här mot svensk lag eller bryter det mot ett konventionsåtagande. Det måste vara det.
Mm. Men de mänskliga rättigheter då?
Precis. Och det finns inte ett utrymme för det så som man dömer nu. Och det här påverkar ju såklart också HIV-vården. Att om man vet att en människa som kommer att gå en mycket plågsam död till mötes och eventuellt också utveckla resistens och så vidare. Det blir ju ett faktum som man på något sätt måste ta in i vården, tyvärr. Och det kan göra mig alltså så djupt indignerad så att det går nästan inte att prata om. Därför att det är ovärdigt, och det är ovärdigt ett land som Sverige. Och jag tycker att i hela den här diskussionen som finns kring främlingsfientlighet och nu, så har alla de värdena, de har bara försvunnit, kommit bort. Och jag skulle verkligen önska att människor som jobbar med olika typer av hälsa på olika sätt, och som jag hoppas lyssnar på den här podden, också faktiskt sätter sig in i det att den här typen av ohälsa, alltså den ohälsan som uppstår när du vet att du kommer utvisas till en säker död, det är ju ett jättehälsoproblem. Vi ser en suicidalitet som är jättestor. Och det är inte såklart bara personer som lever med HIV och är rädda för de konsekvenserna, men det finns bland de personerna också, därför att man vet att man inte är säker. Idag är till och med för de som får ett uppehållstillstånd så är det tidsbegränsat. Du vet att du får 1-3 år här. Hur påverkar det din möjlighet att ha en långtidsbehandling, en vårdbehandling, att sätta in och verkligen göra de sakerna som krävs? Hur ska vi tänka kring det? De här den politik som förs idag, den väldigt människorättsfientliga politik som förs idag kring de här grupperna, den påverkar inte bara deras hälsa, det påverkar hela vårt hälsosystem och hur vi tänker kring rätten till vård. Och det skulle jag önska att man var mer medveten om.
När man tittar på vilka länder där olika länder, hur stor tillgång som personer som behöver HIV-behandling, vilken tillgång man har, så blir man förvånad, för att det följer inte automatiskt de ekonomiska verkligheten, huruvida man har råd eller inte, utan följer istället på samhällets attityder gentemot särskilt sårbara grupper, vilket ju visar just hur att stigmat och tystnaden kan faktiskt vara dödlig utgång. Tack för att ni har varit med här idag och hjälpt till att bryta denna tystnad.
Tack så mycket.
Tack Daniel. Tack Elliot.
Tack.